Du lyssnar på en podd från SH Radio.
Hej och varmt välkomna återigen till Genuin Lärkula, podcasten där vi snackar om framförallt svensk fotboll. Och det är vårt sjunde avsnitt idag. Jag heter Sebastian Persson och med mig har jag i vanlig ordning vid min högra sida
Ludvig Billengren.
Men även Johan Björk.
Ja, tillbaka som förra veckan. Kul att vara här.
Ja, samlade allihopa igen. Hur mår ni idag då, Ludde?
Jag mår fantastiskt. Jag gillar det här när man kommer ner i lite sömn. Då känner man att stressen är påtaglig. Jag har haft en tenta, precis som ni andra här i det här lilla rummet. Och ja, efter det så släpper man ner axlarna.
Johan?
Ja, jag mår riktigt bra. Jag vet inte om det har att göra med att tentan är över eller att Djurgården faktiskt är bäst i stan. De enda tre poängen som vi tar med oss till Stockholm. Ja, det är otroligt kul att Allsvenskan är igång. Så jag mår, jag svävar bland molnen. Hur mår Sebastian då?
Ja, och faktiskt mycket bättre. Jag var lite krasslig som ni kanske hörde förra veckan. Men det har lagt sig och jag är tillbaka på banan igen. Fit for fighting. Men som sagt, Allsvenskan drar igång i helgen och vi har en ganska späckad innehållsförteckning.
Självklart, precis som i vanlig ordning. Och vi inleder ju då med lite veckans svenska fotboll. Och det är ju framförallt Allsvenska premiärerna, och då går vi igenom 08-lagens matcher. AIK spelar 1-1, Djurgården vann, Hammarby spelar 1-1. Vad tror vi om det? Det är lite det som är ett ämne. Sen har vi lite MFF och blåvitt. Ja, de blåvita lagen, eller de himmelsblå. Sen så kommer vi till lite svensk protokoll där vi bland annat hamnar i Österrike och Belgien, men även i Japan, i Wengers gamla klubb, Nagoya Grampus. Sen så har vi tillbaka en torsdags tillbakablick och ett nytt litet segment, morgondagens spelare, där vi ringer upp en ung talang och hör hur läget ligger till. Och givetvis en liberal punkt, men jag glömde att säga, kanske det allra viktigaste. Efter idel försök och idel veckor, vi är inne i sjunde i veckan i den här podcasten. Och vi nämnde det redan första gången. Vad är hemligheten bakom Aspers byxor? Och nu har vi ett svar. Och det kommer finnas på en exklusiv intervju i den här podden.
Wow! Äntligen har han klivit ur medieskuggan, lämnat baren i skymundan. Asper är här. Han är här för er. Och därför kör väl vi igång, va?
Det tycker jag.
Nu kickar vi igång.
Kör!
Veckans svenska fotboll. Och jag tycker väl att vi börjar med Stockholmslagens premiärer. Djurgården kanske?
Det kan väl börja eftersom det var det enda laget som tog tre poäng. En riktigt rolig match måste jag väl säga, borta mot Örebro. Mer än 3000 bortasupportrar. Var en god stämning från start till slut. Örebro har ju lite otur att Broberg går och skadar sig där efter 10 minuter eller någonting, vilket gör att en av deras bästa spelare, ja, det blir ju försämrat i Örebro. Och Djurgården kan trycka på lite och gör det man inte lyckats med under försäsongen, utan de behåller sin spelidé och kör på.
Mycket folk också som anslöt sig från huvudstaden.
Mm, det var mer än över 3000.
Det var ju två inläggsvarianter, eller vid hörna. De gjorde båda målen. Och det är ju starkt i sig att man gör två mål på fasta. Men skulle du säga spelmässigt att Djurgården också var bättre?
Det måste jag väl säga. Nu blir det ju lite, eftersom Örebros viktigaste kugge på mitten ändå faller bort, spelfördelen där. Så det blir ju lite enklare och så för oss djurgårdare. Men jag tycker ändå att Pelles 4-4-2 är det som vi ska köra. De höll den bra och lyckades utnyttja att komma runt på kanterna och även behålla en del bollinnehav.
Och det är ju genuint att spela 4-4-2.
Det är det verkligen.
Ja.
Men man måste ju säga att det är ändå ett styrkebesked från Djurgården, trots kanske en lite knackig försäsong, att man går och vinner här. För att Örebro är ju inte vilket lag som helst. Det är ändå ett lag som är tippat och vara med där uppe, i varje fall över mittenskiktet. Och att man då går och vinner med 2-0 på bortaplan, det är ju en himla skön skön premiär.
Mm. Jag måste väl säga att en av de viktigaste kuggarna på planen var väl ändå Falsetas, som slet som en, ja, som man brukar göra, som en riktig oxe.
En gnu.
Som en gnu.
No.
Gick in hårt i med kropp och visade att han kan göra riktigt klockrena Jonsson-glidtackningar.
Anfallsparet då? Ranegi Jonsson?
Eller Jansson?
Jonsson är en annan profil.
Nej, men det är väldigt intressant, måste väl ändå säga. Jonsson är väl inte den bästa. Han har många lösa raketer ut mot hörnflaggan och så. Men Ranegi visar ju att han är otroligt bollskicklig och lugnar ner hela laget faktiskt. Han har ingen vidare stress, han är en rätt seg spelare. Och han hade ändå några lägen att göra mål faktiskt, där det kanske borde varit bättre utdelning. Men kul att se att han verkar hålla så pass länge också. Han körde nästan hela matchen, om han inte körde 90 minuter.
Men också intressant att se att Örebro återigen får en ganska taskig start på Allsvenskan. Nu ska vi se att det är bara första matchen här. Och vi spelar in på tisdag, så att de kan mycket väl vinna i kommande matchen på onsdag innan podden kommer ut. Men det känns ju som att det kanske kan bli en tung vår igen för Örebro med tanke på hur det ser ut här.
Jag vet ändå inte vad man ska dra för slutsatser. Det var första matchen, det var ett bra tryck från oss djurgårdare. Jag vet inte, det brukar ju vara så att Djurgården, vi har inte vunnit premiärmatchen på länge. Så att jag vet inte.
Nej, Örebro känns ju något ojämna, men jag tycker ändå att det är ett styrkebesked av Djurgården. Men det kan ju onekligen bli intressant med Djurgården om de lyckas ändå bevara en fin form under våren och få tillbaka Radetinac och Mrabtis, och så ser det ju onekligen bra ut utifrån ett diff-perspektiv.
Men om vi går vidare till ett lag där det kanske inte ser lika bra ut, så hade vi ett AIK som spelade ett mot Sundsvall på Friends. Och där det sannoliken inte så riktigt kompatibelt ut, särskilt mellan anfallarna Avdic och vad han hade jämte sig nu igen.
Brustad.
Exakt. Det var ju inte allt för kreativ fotboll där framme.
Brustad fick ju ändå göra mål faktiskt, så det är väl bra för hans självförtroende. Men jag måste fråga, ni kanske har bättre koll på det. Vad är AIKs spelidé? Förutom inkasten som inte håller riktigt.
Jag svarade redan ganska tidigt att om man tittar på förra säsongen och jämför med den här, så tror jag att man kommer få se ett brunkare AIK. Och i och med att man har plockat in Eero Markkanen och Avdic, så känns det som de kommer lira med en target player, om man nu får använda det uttrycket. Och en lite snabbare bredvid Brustad eller Carlos Strandberg. Och då kommer mycket av idén känns som det kommer vara en långboll, även om man vill eller inte.
Ja, det var ju lite så det var jag såg i hela matchen, och jag blev ganska besviken faktiskt. Jag hade väl hoppats, visserligen Alm i djupledsspel mer, och man har ju sett på värvningarna som du nämnde Ludde, liksom att det tyder på att det kommer vara ett brunkarlag. Och det var ju så det var i matchen också, det var ju ständigt långboll på långboll på långboll. Och inte mycket inläggs fotboll också, Eliasson fick in ett par fina inlägg. Men det var ju inte mycket mer än så. Man blev ganska besviken, för att man hade ändå hoppats att ett topplag som det förväntas vara, de ska vinna guld enligt styrelsen AIK. Så tänkte man väl kanske att de skulle ha lite mer i registret än bara de här långbollarna som faktiskt blev ganska misslyckade. I varje fall i första halvlek, där Avdic och Brustad inte alls hade någon form av samarbete.
Och det ska väl sägas också att det är ju i princip ordinarie lag de spelar med. Eliasson visserligen inne, men i stort sett så var det laget som de kommer spela med i år. Och det kan ju ändra att de blir mer samspelta efterhand. Men avsaknaden av Goitom var ju onekligen synbar.
Det är ju det som är nackdelen med, eller AIKs Achilles här kan man ju säga, att de startar ju likt Djurgården alltid värdelöst i början på säsongen. Och nu hade man väl ändå trott att de skulle öppna starkare med tanke på att hela styrelsen och Alm är så pressade som de faktiskt är. Men det ser ju inte ut som de har haft någon försäsongsträning tillsammans alls.
Nej, verkligen inte. Och det var likadant när de spelade derbyt emot Hammarby-kuppen, så var det också en ganska dålig fotboll, om man får uttrycka sig så. Men alltså, om de kan göra det bra utifrån sina förutsättningar, så blir de ju att räkna med, för truppen är tillräckligt bra. Frågan är bara om spelidén håller till ett guld.
Ja, man får ju säga det, för att i andra halvlek så hade de ju faktiskt lägen att avgöra via den här brunktaktiken då. Carlos Strandberg kom in, den här inlånade nyförvärvet.
Skulle ju ha hängt minst en balja i alla fall.
Precis, det var ju två klockrena inläggslägen där han egentligen bara nickade rakt på Naurini i Sundsvallsmålet. Så att han borde ju gjort mål, och då hade ju AIK vunnit, och då hade ju inte varit lika mycket snack om att att de tappade poäng och att de fick en dålig start.
Och det är ju lite så med Carlos Strandberg, att det är ju faktiskt en bra fotbollsspelare som skapar mycket lägen. Men min uppfattning, jag har inte sett Carlos på sen han var i Häcken, men det känns ju som han är en lite av en målsumpare. Han kommer till mycket lägen men lyckas inte att få in bollen bakom målvakten.
Jag tycker ju däremot att han ska starta nästa match istället för Avdic. Sett ju att han faktiskt var på rätt ställe. Avdic hade ju varken fötter eller huvud på rätt ställe. Han var ju riktigt kass faktiskt.
Ja, jag förstår hur du tänker, men jag tror inte Alm tänker likadant. Han tänker nog bollmottagare. Det blir Avdic eller Ero, och den stora konkurrenssituationen råder mellan Brustad och Carl Strandberg. Sen så skulle jag nog hellre se ur AIKs synvinkel att man spelar Carlos och Brustad bara för att få själva djupledsspelet, för att de har ju bra passningsspelare på mittfältet.
Men om vi ska gå tillbaka där, Brustad som faktiskt hängde balja, det är ju oerhört bra för hans självförtroende. Det är en väldigt hatad ska man inte säga, men det har väl varit delade meningar med AIK-publiken om huruvida han ska spela i AIK eller inte. Eftersom förra säsongen så såg det ut som att han inte kunde toucha en boll ens. Men nu får jag göra det första matchen och så, då jag tror det kan vara viktigt att få igång han på en gång.
Kan jag också tänka mig, men någonting som jag blir besviken på tal om det här liksom att AIK brunkade väldigt mycket, det är ju att man inte utnyttjar och får det bättre. Det är ju kanske allsvenskans bästa playmaker på mittfältet i form, men att man inte använder honom mer i att försöka komma igenom centralt kanske, eller att hitta vägar i djupet på Carlos eller Brustad. Det tycker jag är lite märkligt att man inte gjorde det, utan det var ju bara just det här inläggen som man egentligen skapade chanser igenom.
Om man nu ska titta på lagbygge och spelformationer och så vidare, så tror jag att AIK skulle nog må bra av att kanske spela 4-4-2 med Diamant och ha Dixon i en bra mycket mer släpande roll och ha Ofori mycket högre upp, för att Dixon är givetvis en fullt okej allsvensk spelare, men jag tycker att Oforis passningsfot, den ska man verkligen utnyttja.
Intressant också att för en spelare som inte ens var med på läktaren, det var ju Johan Blomberg, av konkurrensmässiga skäl enligt hemsidan. Visserligen har han ju haft problem där med höften, som han redan hade problem i höstas
lirade, men höstas.
Och han är ju visserligen en väldigt lugn spelare, Blomberg, men han kan nog vara rätt viktig när han kommer tillbaka.
Framförallt är det en hårt arbetande mittfältare som springer upp och ner i 90 minuter, och det ska man ju faktiskt ta tillvara på. Till skillnad från Eliasson som spelar med skygglappar på kanten och bara springer med bollen tills han blir av med den. Och jag tyckte även att det var lite märkligt att Afane fick börja på bänken.
Men vi har ju ytterligare ett Stockholmslag som också spelar 1-1. Och det är Hammarby i måndags mot Östersund, där man delvis blev utrullade i första halvlek.
För och utbuade kan man säga.
Ja, det med. Vad säger vi den matchen? Ska vi komma in i hyllningskören till Östersund eller ställer vi oss utanför den?
Ett utspelat Hammarby i första halvlek. Sen tycker jag faktiskt att sista 20-25 minuterna så är det ju de som ligger på för att konvertera ytterligare en möjlighet.
Vi pratade lite om det innan här i studion, att den här hyllningskören är ju... Den var lite för stor kan man väl säga.
Jag förstår ju, jag tyckte också att Östersund var en trevlig bekantskap i Allsvenskan. De vill spela fotboll och de vill rulla boll. Men det kan också vara farligt att göra det på ett sätt, i och med att de hade ju vissa gånger där de skulle spela upp bollen från backlinjen och... Det blev väldigt stora misstag.
Ett mer effektivt lag hade ju satt dem på plats och verkligen... De hade ju, det var väl någon gång där det var det frispark när de tappade bollen där bak i andra halvlek.
Jo, men det var ju det. Och det kunde ju lika gärna varit en straff. Alltså, det är så lite man får resonera. Och det handlar ju ibland om riskminimering. Och det tyckte jag väl Hammarby höll på med i stort sett hela första halvlek. När de bara sparkade undan bollen i längdriktningen.
Ja, det handlar ju lite om det att Hammarby är väl någonstans inte den bästa värdemätaren för Östersund sett i hur det laget ser ut nu. Med spelare som inte riktigt känner varandra och där man pendlar väldigt mycket i prestationer under en match. Så att Visserligen, jag tycker det är trevligt med passningsfotboll och jag tycker det är roligt att titta på. Och det ska Östersund ha all cred för. Men jag tror inte det kommer kunna funka mot, ja men säg ett Djurgården kanske. Eller för en del AIK där man både är fysiskt starkare och helt enkelt har en tydligare och mer inpräntad spelare än vad Bayern har för tillfället.
Sen ska man ju säga det också att den här spelstilen har ju ändå Östersund haft nu i sista 5 år. Jag förstår inte riktigt hur experterna kan, de låter ju nästan förvånade när Östersund kommer och ställer upp på det här viset som de gör. Sen visst att de gör det så bra mot Bayern och att de inte vill ändra spelstil, det är väl visst, det är coolt och stort av dem, men det är inte konstigt att de spelar det här.
Om man ser framtiden för Östersund, så jag tror att de kommer fortsätta att rulla boll, men jag tror också att det kan finnas ett dilemma med det, framförallt nu på våren, i och med att planerna är så pass dåliga och de lagen som spelar med gräs kommer ha en större fördel av att det är en dålig plan mot Östersund, för det är ett oerhört bollskickligt lag, men om det ligger en torrboll däremellan, så då vet man inte vad som kan hända.
Måste ge lite cred till Dyer som knegar på i mitten där. Jäklar vad bollsäker han är alltså. Ja. Det får man väl ändå säga att han levererar. Det kändes ju som att han inte hade någon press alls.
Nej, Dyer, Nori, Goddas.
Ja, jag blir ju lite sån alltså, när det gäller Östersund liksom, att visst det är roligt att titta på och sådär, men de här uppstickarna alltså, jag vet inte om jag tycker om dem. Jag tycker det är väl inte det genuina över Östersund riktigt. Det är ju inte 4-2. Eller även om de spelade 4-4-2 så var det mycket positionsbyten. Och det är ju inte allsvenskan riktigt. Så att jag ställer mig inte in i den här hyllningskören. Jag har inga känslor för Östersund.
Nej, man kan väl se lite samma bekymmer där som vi pratade om med Carlos här. Att de hade ju ohyggligt många lägen, men ja, de lyckades ju bara konvertera ett.
Ja, hade de gjort mål på alla sina lägen, då hade det ju varit 5-1.
Ja, det hade det varit. Det var ju 5 i princip frilägen.
Ja, det är så absolut.
Ja, det blir intressant att se hur AIK tacklar det här på bortaplan mot Östersund nu i nästa omgång.
Det är väl, ja.
Ja, det är ju det brunkigaste laget från första omgången nästan mot det mest spelskickliga laget. Så att det blir...
Helt klart intressant att se.
En strid som heter duga. Mm.
Ett lag som också brunkade lite förra säsongen och varit känd för lite brotta fotboll, som Jonas Stern introducerade för några säsonger sedan, det är ju Luddes Blåvitt.
Mitt Blåvitt.
Ni vann i premiären, Tobbe Sen fixade straff och gjorde mål.
Ja, det var väl inte mer med det. Alltså, målet är ju, det är ju Tobbe Sen. Han, som han berättade i intervju med Seymour, att jag skjuter och försvararen vill täcka skottet, jag skjuter mellan benen, touchar på en och in. Straffen
som han själv säger att han inte gjorde någon, att han inte gjorde till sig där.
Den går väl att diskutera, men jag vill väl påpeka det också när vi pratar om dåliga planer, att IFK kanske inte har det materialet som de kommer spela med hela säsongen, men de håller nollan med både Smedberg, Dalens och Hjalmar Jonsson i backlinjen, vilket måste ses som ett styrkebesked.
Ja, jag tycker det är en bra match. Jag tyckte också det var kul att Seban Eriksson klev fram och gjorde faktiskt en väldigt fin assist där han vann en duell, klev fram i plan och hittade fram en fin pass till Hussein på ytan i djupled.
Väldigt fin passning faktiskt. Och man gillar ju Eriksson för att han har ju haft det lite kämpigt under förra säsongen framförallt. Nu har han ju sin startplats och det är ju, när han är som bäst, då är han ju riktigt, riktigt bra.
Men för att gå tillbaka till filmningen som Hussein gjorde, om det nu var en filmning, är det inte lite grisigt gjort att inte kunna erkänna det, att han faktiskt förstärkte ganska enormt? Nu är det ju svårt att se liksom så här millimeter om det var touch eller inte, men det såg ju inte ut så på kamerabilderna.
Det jag gillar ju, eller att han faller, det kanske inte är så konstigt för han kommer med hög fart och så, men just slutet när han verkligen, han gör sig 5 meter längre och gör en konstig liksom konstdykning. Det är ju en filmning. Det kan man ju inte säga någonting annat om. Och det ser man ju att det är en filmning. Det måste han kunna stå för.
Domaren dömer.
Absolut. Men han måste kunna stå för att det är en filmning.
Han måste kunna gå ut och säga att han gjorde den här liksom halvdassiga dykvarianten på baddaren på badhuset. Det var ju lite den typen av slängning han gjorde.
Han sa ju själv, kanske var foten, men solklart straff.
Domaren dömer och...
Nej, domaren dömer. Jag tycker också att det är filmning. Men som sagt, han blåser straff och jag kan väl tycka att Tobbe Sen kanske borde erkänt att det var en liten, ett litet dyk från tian.
Ja, Men det sportsliga så är det ju starkt. Och Tobbe liksom att ha haft en lite sämre försäsong där han kanske inte gått in och levererat. Men så fort det vankas premiär, så fort det vankas allvar, så går han in och gör det och leder verkligen Göteborg.
Hur viktig är han för Göteborg?
Jag ser honom som en väldigt vital för laget i och med att han har de ledaregenskaperna han har. Och i och med att både Hussein och Sabi Eriksson faktiskt kommer in i lagetsförställningen, så får man lite mer inställning och vinnarmentalitet i laget. Och det kan vara också viktigt.
Framförallt viktigt för Engvall att kunna utvecklas jämt också. Man pratar ju ofta om det här att man behöver någon som lär upp en ung spelare, och då kan ju Hussein vara en gedigen fadder åt honom.
Onekligen, i och med att de kan vara ganska lika i spelstilen också för den delen. Hussein har väl en bra mycket bättre fot än vad Engvall har, men Engvall är ung och det finns potential.
Har vi någon källa på hur många öl fadern Hussein tog in?
Och det är faktiskt förbi honoms, eller förbi hans stammishak, ja, i helgen. Jag tänkte gå in och se om han var där, men jag vågar inte. Det råder en viss glannaura. Vågar man gå in på Paddington, som det så fint heter? Så.
Ja. Det är också lite intressant att se om Tobbe går samma väg som Glenn gjort efter karriären. För att även om man kanske inte vill det och kanske lite mer intelligent än vad Glenn är, så finns det ju säkert en väldigt massa pengar. Alltså, tänk dig liksom Glenn and Son. Alltså, det är ju ett ganska fint bolag man skulle kunna bygga vidare på.
Tänk dig det Unibet-kontot. Har det gått Glenn och Tobbe?
Ja. Tobbe är klar. Nej, men vi sneglar väl vidare mot svenska mästarnas premiär i Malmö. Där Malmö vann med 3-1 mot Peking, Norrköping. Mm. Och ganska svajig start, men de tog ju sig in i matchen och vann till slut.
Ett styrkebesked tycker jag, att vinna 3-1 mot svenska mästarna är bra gjort. Alltså. Det var ingen lätt premiäromgång med den pressen de hade på sig här, också för den delen. Så.
Sen måste man väl säga att båda lagen går ju in med båda lagen vill ju vinna som vanligt, men när det blir så här första matchen och två lag som ska vara med i toppen, så är det ju det är svårt. Jag vet inte vad man ska säga riktigt om
mycket svårt är det ju. Alltså, Norrköping kommer ju, tror jag i alla fall, vara med i toppen. De ser ut att ha en trupp som inte riktigt motsvara förra säsongen, men den är tillräckligt bra för att vara med i toppstriden.
De hade ju lite, om man ska skälla lite på domaren här igen, som man ändå gillar att göra, så hade de ju en straff som de mycket väl hade kunnat få med sig. De hade en straff mot sig som kanske inte skulle vara straff heller. Så det är ju en helt annan matchbild då.
Och 3-1 är ju kanske inte riktigt ett resultat som man bara kan se på när man står här i poddrummet och säger att de var med 3-1, vilket styrkebesked. Det är som du säger, att det är små marginaler, och Rakip gör ju en fantastisk avslutning i slutet där, men då är det liksom 93:e minuten och då har ju inte Norrköping en enda spelare i bak. Och sen ska man inte förringa Rakips chip, men alltså 2-1 är väl kanske mer rättvist, eller rättvisande resultat.
Och det skulle sägas det att Norrköping var ju bättre egentligen i första halvlek, där de var smarta, pressade ut Malmö så att de tvingades till uppspel via Arnason och Tinneholm, som inte har de bästa fötterna. Och de spelade faktiskt en roligare fotboll än vad MFF gjorde i början, och hade ett par lägen. Kujovic hade ett läge där han egentligen bara borde lagt in den i mål. Och sen kom ju det misstaget som man kan se. Förra säsongen hade de Fransson på inmittfältet, nu var det Teke som slog bort en boll till Rosenberg, där han bara kunde dra en gubbe och så frispela Kristiansen då. Så att hade man liksom haft Fransson där, nu lär väl Teke bli mer van vid kostymen ju längre säsongen lider, men då hade ju liksom, då hade de ju varit ledning i halvtid, och då hade man ju fått ett annat utgångsläge. Sen man hade fått en straff, Rosenbergs filmning inte hade genererat en straff, då hade det ju varit ett helt annat resultat. Så jag tror verkligen de kommer vara med i toppen.
Det är det man gillar med allsvenskan, det är oförsägbart.
Det är det som är lite kul med en sämre liga också, att det blir de här misstagen. Det blir ju inte alls på samma sätt om man tittar på en Champions League-match. Men det är som Lars Lagerbäck brukar säga, att det är de små marginalerna som avgjorde, och nu var det till Malmö FFs fördel.
Och det är väl det också, jag tycker att det är många som klagar mycket så här, visst, det är inte den snabbaste fotbollen, det är inte den bästa passningsfotbollen i allsvenskan. Men å andra sidan, vad gör det? Det är ju kul att kolla på den här typen av fotboll också. Jag såg ju 5-6 matcher i Allsvenskan nu i helgen, och bara en match från Premier League, för att jag tycker att det blir roligare, det blir mer genuint när det är så här nära som det faktiskt är. Men tifot då? Vilket tycker ni hade bästa tifot?
Djurgården. Jag gillar kaos tifo.
Ja, det är ju bra det tifot. Sen så ska jag göra, kasta in en liten brasklapp på Hammarby trots allt. Alltså, den här marschen de har varje år, den är ju helt underbar.
Jag befann mig ändå på plats där vid Medis. Och det är ju, det är imponerande att se hur mycket, det var ändå lite småregn, det var lite småkallt, men det är imponerande att se hur mycket folk som faktiskt är där. Och hur, många klagar väl på att folk säger bussar ställs in, bla 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 bla, men det är väldigt många som drar sig dit bara för att se vad som händer där och ta bilder och så. Alltså det är ju en väldigt god och glad atmosfär.
Så det är väl det jag håller högst.
Ja, jag är beredd att hålla med. AIKs spelarbussmottagning i all ära, kan jag också tycka är rätt rolig när man står liksom i ett virvar av liksom halsdukar, bengalrök och flaggor. Och jag gillar idén, men det blir ju mer speciellt när man liksom är ett helt jäkla tåg som Hammarby är, liksom bara marscherar fram mot arenan. Det blir speciellt, men jag kan också gilla Blåvitt. Det var väl inte mycket tifo, men just alla de bengalerna där framme, jag gillar ju bengaler. Och det blev ju stämningsfullt även på Falkenbergs IP, där det kanske inte är den bästa stämningen ofta.
Nej, men det är ju så, alltså hälften av lagen har inte spelat hemma än, så att man ska ju inte dra för höga växlar av det, men vi har ju nämnt de tre största lagen vars tifo, fyra om man nu vill det, vars tifo var bra helt enkelt. Sen så får man se hur Djurgården är på hemmaplan och IFK är på hemmaplan.
Jag tänkte lite kort, vi gillar ju derbyn i och med att det också är genuint. Vi hade ju faktiskt ett tunt derby redan i premiären. Kalmar Södra, där Södra vann med 1-0 efter mål av Pavel Sibicki. Kan vi säga något mer om den matchen än att den var fruktansvärt tråkig?
Ja, fruktansvärt töntig kan man säga. Nej, men Kalmar åker på en plump mot Jönköping Södra, ett lag man ska slå. Det är intressant givetvis, eftersom Kalmar har ju många haft som en joker med tanke på Rasmus Elms comeback.
Men inte jätteförvånande ändå, med tanke på att Elmbröderna levererar inte.
Nej. Och nu var han sjuk igen, Elm. Nu var det ju feber.
Ja.
Vad nu det kan komma ifrån.
Du hade en teori där att det var morsan igen som hade öppet fönster.
Precis, jag menar det när Rasmus ska gå och lägga sig där framåt kvällstisten så funkar det kanske inte att vädra ut på rummet.
Vi får nästan ta ett snack och ringa upp henne och kolla vad hon håller på med.
Ja. Ja, det är nästa steg nu när vi har avverkat en annan intervju som vi kämpat med länge. Då är det Ulla Elm vi ska ringa upp.
Städa när det Rasmus inte är hemma.
Vilken mat lagas? Är det tacos på fredag eller är det lite känsligt för Rasmus mage? Jag vet inte om det är någon speciell tacos kanske. Vilket recept. Kan inte vara mycket starka kryddor.
Ja, vi får ringa upp och kolla helt enkelt.
Men vi går väl vidare till en annan punkt. En efterlängtad punkt.
Äntligen!
Har vi en intervju med Mattias
Asper! Woo! Ja, han gick i medieskugga länge, men till slut kunde han inte hålla sig.
Efter ett idiget researcharbete från oss tre.
Oj, 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 vad det har krävts mycket. Det är många sena nätter och tidiga morgnar för att få tag på Mattias Asper.
Jag vet inte vad han gör med mobilen, men han tycker inte om att använda den i varje fall. Ja, nej, men och det är väl lite kul också att vi gjorde ju den här intervjun i förra veckan. För ni vet, när man ska snacka med Asper, då finns det inga tidsscheman eller något. Då gäller det att få tag på honom när man får tag på honom. Och det som var lite kul också nu, det var ju att det blossade upp en skandal här i veckan också. Panama-skandalen. Där flertalet människor har gömt undan pengar för att slippa höga skatter. Och till och med 500 miljarder i Sverige, där både Nordea varit inblandat och mycket annat. Men även en viss Asper som lagt undan pengar.
Vår lilla profil går in och grottar sig där perfekt till genuin lärdighet.
Jag hade det i kikarsiktet faktiskt, att är det någon fotbollsspelare som har gömt pengar utomlands, då är det inte Fredrik Umberg, då är det inte Zlatan Ibrahimovic, det är inte Magnus Edman, det är Mattias Asper.
Och det kan man ju, det är därför han har haft råd med sina mjukisbrallor.
Ja.
Det är svaret.
Ja, exakt. För det är ju inga billiga brallor han har haft heller, för att det har man ju också kunnat se att det är något speciellt över dem. Det är ju broderingar och grejer.
Ja, frågan är bara hur det var i Panama när han skulle lägga pengarna där. Hur kunde han ha mjukispixer på sig i ett så varmt land?
Ja, exakt. Ja, det är, vi får,
han är ju trots allt målvakt.
Nej, men så vi ringde ju upp i och med att det var innan Panama-skandalen. Vi var ju först ute och kontaktade honom. Så snackade vi istället lite extra om just den här myten om brallorna.
Det tyckte vi var mer intressant ur en journalistisk synvinkel. Mm. Vad är lite pengar mot lite mjukisbyxor?
Precis, så lyssna på det som kommer här nu. Lite om karriären i Mjällby som assisterande nu. Men framförallt om byxorna.
Vad säger du lite kort om nya rollen i Mjällby?
Jag tycker det är intressant och roligt. Alltså det är ju en helt ny roll för mig och det är lite nytt och spännande. Och samtidigt som det är klart det är mycket jobb också. Så att, det är, men inspirerande tycker jag.
Vad tror du om säsongen som kommer här? Ni åkte ju ner från Superettan nu och målet är väl att ta sig tillbaka igen eller?
Absolut, det är att ta tillbaka. Sen om vi gör det direkt eller om det tar något år, det får vi för framtiden utvisa. Vi har ju tappat många spelare och nästan en helt nytt lag. Men i alla fall på några års sikt så ska vi räkna med att vara med tillbaka i Superettan. Så, absolut. Så att, vi fick bygga från grunden här och få ett nytt lag och ny idé. Så att, det blir nog bra.
Det finns ju många lag som har haft svårt i likhet med Boys och Trelleborg och Öster och sådär som haft svårt att ta sig upp igen. Vad tror du nyckeln är när man är i Division 1 för att ta sig upp?
Jag tror att nyckeln är att helt enkelt att landa i att det är en tuff serie att spela i. Det är många bra lag med även här, precis som vi åkte ju rakt igenom, precis som Öster har gjort, Trelleborg gjort för några år sedan. Så när man åker ner så är det tufft. Man börjar om oftast nya spelare, nytt lag. Och det gör ju att det krävs en hel del av både laget och tränarna och för att få det att stämma.
Tror du själv att du kommer sakna på att dra på dig i målvaktshandskarna?
Det kommer jag säkert göra, även om just nu känner jag inte någon jättesaknad av det. Sen kommer det väl dagar då man, när det börjar heta till och det blir... Det är allvar som man hade velat ha stått i mål, men jag kände mig färdig med fotbollen som aktiv spelare i med fjolåret och faktiskt inte känt jättemycket saknad än så länge, men det kommer säkert när det är premiären här.
Vi har fått en fråga till podden också. Vad var egentligen hemligheten bakom att du alltid lirade i byxor?
Hemligheten var väl, jag vet inte om det var en hemlighet, jag gjorde det för att jag var bekvämlighetsskäl från början var det att jag tyckte det var bekvämare med långbyxor och trivligt bättre i det med så skönt helt enkelt. Det var rätt dåliga planer när man växte upp sådär och för att inte slå sönder knä och sånt där så var det bättre med långbyxor. Sen höll det i sig, även om jag hade dem av mig säkert i 5-6 år så tog jag på dem när jag kom hem igen.
Hade du något speciellt par turbrallor så att säga?
Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag spelade i brallor som samma typ av bralla. Faktiskt ingen mjukisbralla på slutet utan det var mer en målvaktsbralla. Men det var olika par men samma typ.
Du var aldrig att du rakade benen då?
Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Så, inte riktigt min stil, men det kunde vara det också.
Har du tvingat de nya målvakterna i Mjällby att ha på sig byxor?
Absolut, nej det ska jag inte alls. De får spela precis som de vill. De får göra precis som de vill. Ja. Det, som sagt, för mig var det bara det blev en gimmick kanske, men det var bara mest bekvämligt för att man började.
Vad tror du? Tror du kommer bli en grej framöver, eller... Många målvakter använder ju shorts framöver. Tror du att det kan vända?
Nej, det tror jag faktiskt inte. De flesta är vana. Sen är det ju klart att nu är konstgräs så pass bra. I början var ju konstgräs rätt dåligt. Då kunde man bränna sig rätt rejält med shorts. Men numera så är det så mycket bättre. Så att då klarar man sig bra med shorts även på konstgräs. Det tror jag inte. Det går ju snarare tvärtom att det blir... kortarmat och så vidare också. Nästa steg är väl linne då. Jag utgår ju. Den är förbi med mig. Den slutar med mig. Jag vet inte om Kieran i Ungern fortfarande spelar möjligtvis. Men Men annars är det väl nog förbi.
Det får bli Aspelsläktet i så fall som för traditionen vidare.
Ja, jag har en son, men han tar inte mål, så att jag slipper vara nervös under benets skull. Det är rätt gärna skönt.
Skönt att avsluta som formbärare i så fall.
Ja, eller hur?
Svensk protokollet.
Och då tänkte jag att vi skulle börja i Schweiz. Lite rött och vitt. Och där var det faktiskt ett litet svensk derby kan man kalla det. Sankt Gallen emot Basel ställdes mot varandra. Berang Safari startade för Basel men blev utbytt. Och Fransson kom in i matchen. En väldigt trevlig bekantskap i den schweiziska ligan. Gent spelade i Sankt Gallen. Det blir ju inga mål för Gent eftersom Basel vann med 2-0 då. Men han fick i alla fall spela.
Kul för han.
Ja, efter det här med misshandeln undrar om det har varit något nytt i Schweiz.
Det vet man aldrig.
Det är lite grejer vi kan göra. Mm. Vem är nästan och bussat på eller slagit på käften?
Kan det vara tränaren för han har fått speltid?
Ja, exakt.
Vem vet, han har inte gjort överdrivet mycket mål heller, så att då är det någonting som är fel med spelet.
Något rätt har han gjort.
Ja. Och det här är ändå två ganska bra lag i den schweiziska ligan, det ska jag tilläggas. Men på tal om rött och bit som jag inledde med, så alltså, då tänker man ju även på grannlandet Österrike.
Mm.
Ja, och där har vi ju då Filip Hellqvist och Hans Wolfsberger som spelade mot tredjeplacerade Austria Wien. 0-0 blev det. Och Hellqvist byttes ut efter 81 minuter. Det är ändå starkt gjort av Wolfsberger som egentligen inte har jättemycket att spela för. Han ligger på en åttonde plats och har klarat kontraktet.
Jag måste säga att jag tycker ändå det är kul att spelare som till exempel Hellqvist då, som aldrig riktigt tog plats i Djurgården, att man väljer ändå att satsa på en proffskarriär.
Men hans smeknamn är ju ändå det bästa. Han kallas ju för Kistas Kaka.
Jo.
Det är någonting.
De är ju lika.
Ja.
Han har alltid haft en lite vilda frippan just.
Frågan är om han har samma snurrfinter som Kaka.
Mm.
Eller sulfinter som den även kallas.
Men där snackar vi faktiskt en talang som det tyvärr inte blev någonting av. Han var ju jättehyllad som när han körde i U20 Johan. Men sen det vart ingenting.
Hur gammal är han?
Han 91 va?
Okay. Måste väl vara runt
90 kanske.
Ja, då tänker jag även på att tänkte vilket anfallspar det måste varit där. Filip Hellqvist och Jonas Hellgren. Som är Claes Hellgren, fystränaren i Hammarby.
Mm. Hans son.
Hans son är det. Och han lirar numera i, ja, det var en bra fråga. Han lirar i alla fall i...
Inte i Wolfsberger i alla fall.
Han har ingen proffskarriär än så länge. Han är tillbaka i Västerås.
Mm.
Och vart bland annat Brage, Öster, Utsikten. Jag vet inte om han har varit i Brage. Dalkurd tror han har varit i. Assyriska.
Ja. Man kan väl säga att det kanske hade varit där Hellqvist var om man inte hade gått i Wolfsberg.
Onekligen.
Men som sagt, kul att han tittar vidare och kommer ut och tjänar sig en hacka. För det lär han ju göra. Jag tror att det är lite bättre löner i österrikiska ligan. Även om jag inte vågar.
Det känns så. Det känns som man ska. Det är ändå österrikiska högsta ligan.
Han kom närmare och närmare Kakas pengaflöde.
Ja, han matchar snart. Snart är det Milan. Ja. Sen är det Real.
Och sen Djurgården igen.
Men för att hålla fast lite vid den här Djurgårdsvinkeln som vi haft där så tänkte jag att vi tar en titt på finska ligan. Det var ett par gamla Djurgårdsprofiler. För den drog nämligen igång i helgen med två matcher där en var lite mer intressant ur svensk synvinkel. Där HJK Helsingfors slog Mariehamn med 2-0. Och i Mariehamns startelva hittade vi Philip Spardal Mantilla, tidigare Djurgården. Josef Ibrahim, Gabriel Petrovic och också Djurgårdsbekantingen Brian Spann.
Oh,
den gängliga amerikanen. Och ja, det blir ingen vinst den här gången, men ja, en förlust i varje fall. Men och det var också lite kul att Bobby Friberg da Cruz, som säkert många av er känner igen sen hans tid i Gais, spelade också, eller han spelade inte, för han var nämligen best man på sin
morsas bröllop. Jag gillar prioriteringarna där.
Mm. Ja, nu känns det som vi har kommit ner i korpdivisionerna.
Ja. Men jag tänkte att vi stannar vid lite vid finska ligan, för att vi har ju ändå fått en del spelare därifrån till Allsvenskan som gjort bra. Vi har en Eero Markkanen, vi har en Omar Colli. Tycker ni att man borde titta mer åt finska ligan och titta efter billiga fynd?
Jag tänker lite ur IFK Göteborgs synvinkel faktiskt, att det är en högst relevant avdelning för marknadsmässiga affärer. I och med att jag tycker man ska jobba mycket nordiskt, för det finns väldigt bra fotbollsspelare i Norden, och kanske inte titta mycket, så mycket som man gör i det globala perspektivet, utan håll kvar på det här eftersom man har samma fotbollskultur i Finland som man ungefär har i Sverige.
Mm. Jag tror på det med, och det är ju extra intressant nu också att se hur det går för Häckens nyförvärv, för de har ju fått in Rasmus Schüller som hittills gjort det väldigt bra under försäsongen i en defensivt sittande roll då i Häcken, men även Demba Savage som var en duktig målskytt, och det är ju billiga nyförvärv, så man behöver kanske inte alltid göra som Bayern och titta efter brassar. Titta gärna på det som finns närmare också, för att där finns saker att hämta.
Nästgård.
Mm.
Vi talar till dig, Nanne.
Exakt. Och jag tänker väl att vi lämnar Finland där och går vidare till Belgien, som vi inte varit inne på särskilt mycket. Men där huvudrundan i ligan redan är klar, och det är olika typer av fortsatta gruppspel. Ett mästerskapsslutspel och en form av Europa League-gruppspel. Och i där Europa League-gruppspelet då hittar vi i Vaslan Beveren, Erdin Demir, gamla Trelleborg-spelaren som varit helt ordinarie den här säsongen, men som var med när Vaslan Beveren förlorade mot Standard Liège med 1-0 nu i helgen. Och det som är lite kul med honom, det är ju att han är en av få svenskar som lyckats i Belgien. Så att det får han gärna fortsätta med.
Ja, och belgiska de här slutspelen är ju, alltså de är ju helt unika.
Mm. Till ett negativt sätt.
På ett negativt
sätt. Bedrövliga.
Ja, de är bedrövliga, det är ett bättre ord. Alltså man vet inte vart man ska kolla riktigt.
Nej.
Det krävs ju ett mindre gräv för att fixa det.
Jag tycker liksom att det finns kupper i fotboll av en anledning, för det är där det ska vara kuppfunktionen, att man åker ut. I ett ligaspel ska det vara en rak serie, kan jag tycka, för att det är också över 30 omgångar som är Allsvenskan, eller 38 omgångar som är många av de stora ligorna. Det är ju så en liga ska avgöras, för då koras ju verkligen det bästa laget genom att alla möter alla två gånger.
En diss.
Men vi tittar väl vidare åt det asiatiska hållet och
ja, men det kan vi göra. Om vi börjar med Nagoya Grampus, som vi har följt som ett litet favoritlag här.
Wengers gamla klubb, eller?
Precis.
Kul, kul.
De torskade senaste matchen. Simovic gjorde inte en balja. Det är väl allt som har hänt på den asiatiska marknaden. Om vi går över till lite roligare nyheter, så kan vi ju gå över till portugisiska fotbollen, där Pep precis har hyllat Victor Lindelöfs Benfica, att de troligtvis har Europas bästa försvar. Och det är väl väldigt roligt med tanke på att lilla Victor är försvarare.
Verkligen. Men tycker ni att han borde, för att han ju verkligen fått ett genomslag nu och slagit sig in i startelvan, känns det som att han borde stanna? Eller tycker ni att han borde följa det här lite ryktespridningen som kommit om att han borde gå vidare?
Stanna så länge det är så till vidare inte är en Champions League-klubb. Nu har han ändå Benfica. Ganska bra liga, portugisiska ligan. Topplagen är riktigt bra. Benfica, Sporting Lissabon och Porto. Och han får ju spela Champions League. Nu får han spela kvart emot Bayern München. Och det är ju få förunnat inom svensk fotboll.
Mm. Ja, jag tycker han kan ge det i varje fall ett år till, eller två år till, eller kanske till och med tre år till, för att spelar man vecka ut och vecka in där, då har du en landslagsplats. Mm. Du bör ha det, sett till konkurrensen vi har där. Men även så får han en fortsatt fin utbildning och spelar i en bra klubb, så att det är ju liksom ett steg till en, det beror ju på om man vill ha en utmaning och gå till ett mittenlag i Premier League. Men annars är det ju från Benfica, då är det ju ett steg till en av de absolut bästa klubbarna du ska ta.
Mm. Och tittar man på den här dokumentären som om U21 EM, så kanske det finns lite flyktrykten trots allt, i och med att han sitter en öl i programmet. Och i Portugal då dricker man mest vin. Mm. Är det kanske en hint till Bundesliga?
Det hade varit kul. Bundesliga är ju mycket ljusa öler kanske. Lindelöf gillar.
Newcastle var ju lite ute efterhand där från brittiska hållet.
Men... Newcastle Brown Ale, gillar han den?
Kanske lite för mörk för Lindelöf.
Vi får vi ringa upp och kolla nästan.
Skit i karriären, vi är inte intresserade, men däremot Öland.
Men om man ska vara lite allvarlig så Benfica har ju faktiskt ett, de har ett lite roligt projekt nu på gång. De dippade ju för några år sedan, men verkar som att de har fått en ny filosofi i laget som verkar ge utdelning.
Och så får man ju hoppas mycket på Nilsson Lindelöf nu med tanke på att Louis Schau är skadad i Benfica. Han får fortsatt speltid även fast han är tillbaka. Han har ju gjort det väldigt, väldigt bra under sin tid. Han har varit ordinarie nu, men det finns en viss brasklapp där.
Mm. Väldigt kul.
Ja.
Skojigt.
Tack.
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 Torsdags tillbakablicken.
Och det är med mig, Ludvig Billengren. Röd och vit, eller blå, röd och gul. Det är sak samma. Affischvärmningen i Djurgårdens IF 2007 var ingen mindre än det långhårige Jan Tauer. Vänsterback, eller kanske mittback, vad vet jag. Det spelar väl egentligen ingen roll. Det är hans karisma som är egenskapen man talar om än idag. Visserligen kanske han inte är den största bollvirtuosen som allsvenskan har skådat. Men vilken lirare. En profil.
Vackert.
Det måste väl vara med ett Djurgårdskärta som för dig, va?
Ja, men verkligen. Det får den ju bara att tänka tillbaka till alla derbyn där han har sparkat ner både gnagare och bajare. Eller assyriska matchen där han faktiskt nätar och gör ett otroligt viktigt mål så att vi fick stanna kvar i allsvenskan. Så att det rann en liten tår nu när du läste upp det här.
En magnifik fotbollsspelare. Finns det med i tv-laget om jag inte missminner mig helt. Jag tror även att han lirar fortfarande i de lägre divisionerna.
Det gör han. Han lirade ju ett tag där i Husfeldts gamla gäng.
Andrea Doria.
Precis. Sen så har han väl hoppat lite
varstans.
Ja,
det var lite synd att han inte fick en förlängning där med Djurgården för att man tycker väl ändå att man borde kunna se, även om han kostade lite pengar med tanke på att han kom från Tyskland kanske och det är en annan liksom lönstrategi där, så är det ändå lite synd med tanke på vad han betyder för fansen.
Faktiskt, det har vi ju talat om tidigare, att sådana här fanbärare för ett lag, de betyder mycket för klubben oavsett om man kanske småhånar dem med glimten i ögat eller att man faktiskt gillar prestationen i sig, så det är viktigt.
Om man nu tycker om Janne Tauer, vilket jag tror att vi alla tre gör inne, så finns det faktiskt en liten fan-t-shirt man kan köpa via Offsides hemsida.
Just det.
Mycket trevligt.
Dra en beställning där om ni vill bära upp det med stolthet.
Ja, lite reklam hos Offside också, som är ett väldigt fint fotbollsmagasin. Ja.
Janne Tauer Beckenbauer.
Man kan väl säga att Offside har väl ofta varit en liten lillebror till Jenny Lärdekul.
Ja, det har faktiskt kommit upp nyheter efter oss.
Ja, exakt.
Ja.
Så att,
de sneglar mot vårt håll.
Fint.
Vi sneglar tillbaka, men bara så att man inte ser.
Vi håller ryggen fri. Och nu har vi ett litet nytt segment här i podden, och det är nämligen morgondagens spelare, där vi ringer upp en ung talang. Och den här veckan föll vårt val på den gamla Tibro AIK-spelaren, mina hemtrakter, Adam Fägerhag, som den här säsongen blev klar för Jönköping Södra. Ingen jättelång flytt, tar väl ungefär 50 minuter med bil, men ändå ett ganska stort steg för Tibrosonen som är fostrad i klubben. Han är en central mittfältare, bra lunga, fin passningsfot. Så att han har talang och han har spelat Division 2 fotboll in och ut i snart två säsonger.
Hur tycker du första tiden har varit i J-Södra?
Den har varit riktigt bra faktiskt. Jag har lärt mig väldigt mycket bara på de här få månaderna som har gått här, och känns som att jag utvecklas varje dag som går då. J-Södra känns som en väldigt bra utvecklande klubb och miljö.
Du har ju spelat i ett par säsonger här i Division 2 i Tibro. Varför var det rätt tid att ta steget nu?
För det första så åkte vi ner till division 3 då, inför den här säsongen, eller förra säsongen så åkte vi ner från division 2. Och då kände väl jag att det var, jag hade varit med i två säsonger i division 2 och det var jättekul och så, men sen när vi åkte ner till 3 så kände jag att det var kul att prova på något nytt och sådär. Så det var lite därför, och sen fick jag det här förslaget från Jönköping då, och då körde jag på det.
Som jag har förstått det så kommer du träna både lite med U19-laget men även med A-laget.
Ja, precis. Det blir några gånger i veckan där med A-laget och sen några gånger i veckan med U19 och sen spelar jag mest i U21.
Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna? Nu kommer du inte spela A-lagsfotboll kanske, men ändå på en högre nivå med ungdomsspelare och liknande och även A-laget då?
Ja, precis. Nej, men det känns som en jättebra nivå. Det kanske skulle bli jobbigt om man tränade med A-laget hela tiden i början så. För det är en väldigt hög belastning och sådär och inte riktigt orka med. Men när man blandas lite så tror jag det kan bli väldigt bra.
Vad sa tränaren att hans anledning var att de ville ha in dig och trodde på det?
Det var väl att de tyckte att jag passade in väldigt bra i deras spel. Så jag spelar ju inne med saltare och spelar ganska enkelt och sådär. Försöker göra mina medspelare bättre genom att sätta dem i bra lägen och sådär. Och försöker alltid ge 100%.
Tror du kan finnas en möjlighet till allsvenskt spel redan i år?
Det är alltid det man hoppas på, men det kommer såklart bli tufft, men det skulle vara jättekul om man fick den chansen.
Jag läste också att din egentliga favoritklubb är ju Kalmar FF vid sidan av Arsenal. Hur känner du för att spela i en bitter Smålandsrival?
Nej, men nu håller jag inte på Kalmar längre när jag skriver på Söder här, så nu har jag bytt.
Nu är hjärtat grönt så att säga.
Ja, precis.
Ja, själv är man ju från landet, precis som Persson. Och när man kommer till Stockholm, då tänker man ju framförallt på en sak. Eller kanske två. Det är ju en väldigt trevlig stad. Det andra man tänker på är Mangerschmidt.
Mm. Det kan jag förstå. Vilken legend.
Mm. Vilka låttexter.
Ja. Det är ingen nödrim där inte.
Onekligen inte.
Ja, det är synd att han blivit så kissad på som han har blivit de senaste åren.
Mm.
Utav... pöben som jag kanske inte inser storheten i hans texter.
Nej, alltså det är ju riktigt magnifika texter och framförallt att han har touchen på ordet. Nu, det är nästan som man är sugen på att läsa hans kokbok bara på grund av hans fina formuleringar.
Mm. Den enda nackdelen han egentligen har är väl att han är en ingjuten bajare.
Det är nog onekligen syns ofta på läktaren där.
Mm.
Lite märkligt, alltså, inte för att jag vet att han gillar ju att göra olika låtar för olika typer av förbund, föreningar, för att han har ju också gått ut med att han är moderat och gjort låtar för Moderaterna, men även sjungit på MUF-stämmor och liknande, vilket jag kan tycka är väldigt trevligt gjort. Men så det känns som att varför gör han ingenting för Bayern då kanske i låtformat?
Han kanske inte vågar konkurrera ut Kantas just idag är stark.
Ja, den är ju lite... Man kan ju se hur fel det kan bli om man tittar på HBK som gjorde en liknande grej under ett par år. Med Thomas Pettersson som är en legendar i Halmstad och i stora delar av Humor Sverige.
Faktiskt.
Han hade ju en HBK-låt, men den följer ganska pladask om man gick tillbaka till den gamla vanliga.
Men minns jag inte helt fel så har ju faktiskt Petter gjort en Bayern-låt där även Mang är med på ett litet hörn. Jag vet att han i alla fall har varit med på reklam. Om det var förra säsongen så börjar han sjunga på just Kenta, så får man se lite andra kända bajare då ta vidare låter och så. En väldigt dålig reklam där bland annat yngstingen i Skarsgårdfamiljen ska stå, han står och sjunger.
Gustav Alex.
August, nej.
Fan. Alex har väl varit mycket på Bayern.
Ja, det kan ju vara Alex då. Det lät ju bedrövligt i alla fall, kan man säga.
Ja, det blir väl ofta det om man tar in kändisar i de sammanhangen, för att just i fotbollen så vill man ju ha de här genuina ramsorna. Mm. Det ska vara Poseidon när man är i Göteborg och det ska vara toppen mot HBK när man är i HBK.
Men Poseidon då, den är väl inte genuin på det sättet att, för den är ju faktiskt skriven till, ja men det här ska vara en inmarschlåt och så.
Ja.
Den är ju liksom, och den är ju relativt ny också.
Ja, men den är ju, det är ju allsvenskans bästa låt.
Ja, just eftersom att den är så vacker så tror jag man gärna bortser från den typen av anklagelser.
Mm, ja, det gör, men den är ju, det är otroligt mäktigt när ett fullsatt hav av änglar sjunger den när spelarna går ut på plan. Det får man ju, det kan man hålla med om.
Det gör ju också, om man fastnar lite vid det här, nu kommer ju lite bort lite från Mange. Men om man snackar om det, förra säsongen har ju Djurgården det att man marscherade inte in till,
nej,
till deras låt. Tycker inte du det är lite
dåligt? Det tycker jag är jättekonstigt. Det var likadant nu i kuppen då mot Bayern. Så jag vet inte om de glömde bort låten eller någonting, men den spelades alldeles för sent. Och det blir ju helt klart inte samma tryck.
Nej, det är ju roligare att få den så att man liksom kan sjunga med och välkomna spelarna med den.
Mm.
Med den låten som är väldigt fin i Djurgårdens fall också.
Mm.
Ja, jag kommer ifrån Odenplan. Jag är inte ensam. Jag är hela klanen. Ja, nej, men då tackar vi för oss kanske.
Ja, kul att ni var med oss även den här veckan. Finns överallt i vanlig ordning.
Sedvanlig ordning.
Ha det fint.
Adjökens.
Adjö.
Hej.